Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Men vi rullar nu alltså. Hej och välkommen till Ekonomin på riktigt med Charlie och Mattias.
Tack så mycket.
Varsågod, hur känns det?
Du, det är bra.
Härligt.
Jag är taggad på dagens samtal. Jag tror att det kommer bli... Huvudarna kommer rulla.
Ja, alltså det här är ju superintressant. Det är ju just nu väldigt aktuellt. Men det känns som att det här ämnet också alltid har varit aktuellt.
Tyvärr är det väl så att det har varit aktuellt så länge så att jag och många i svenska folk med mig har väl nästan slutat orka lyssna på hur staten och kapitalet sitter i samma båt och hur det är småspararna som får betala i slutändan. Och så vet man inte vad som är arga saker och vad som är standard och vad som är någon som är misskött sig och vad som är strukturellt. Men det där ska vi försöka reda i lite grann.
Precis. Bank. Vi ska börja med att tacka Compricer som är våran sponsor
i det här
programmet. Tack Compricer. En jämförelsesajt på nätet där man kan jämföra både försäkringar och banker och alla möjliga saker.
Och få hjälp att byta på plats.
Ja, men precis. Saker där. Så är det.
Soft. Och vi har ju en liten bonusgrej på slutet idag med Kristina från Compricer.
Just det. Men du, Charlie, ska du få den här ändå och välkomna våran eminenta gäst.
Ja, idag har vi ingen annan än Mr. Bankbluffen himself, Joel Dahlberg.
Ja, tack.
Jag menar att det är en härlig presentation. Bluffande, men du har ju, det är få människor i Sverige som har fått chans att bli så arg på det som när svenska folket blir illa behandlade av finanssektorn som du har. Vill du berätta lite om hur började?
Jag berättar lite om dig själv. Vem är Joel?
Jag är en ekonomijournalist, har jobbat sedan 1990. På alla möjliga ställen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, TV8 gjorde jag TV under en period tillsammans med MTG. Just nu är jag på Svenska Dagbladet, tidigare på E24, en nyhetssajt. Också ägd av Schibsted som ju äger Svenska Dagbladet.
You've been around.
Been around lite grann och skrivit om allt möjligt. Jag jobbade också några år på nyhetsbyrå och fick då lära mig att skriva om börs, vilket är ett svårtillgängligt ämne. Men när man tvingas skriva om det i 4 år så lär man sig hur börsen fungerar och vad som driver den och sådär. Men så småningom så blir jag då intresserad av privatekonomi och sparande och bolån och sånt. Som i ett ekonomijournalistperspektiv inte är så sexigt. Alltså om du har gått på Handels, jag är inte ekonom, jag är journalist, jag kan räkna. Har man gått på Handels och blir journalist så vill man intervjua vd:ar eller riksbankschefer eller finansministrar. Man vill inte hålla på att skriva om fonder, det är osexigt. Det håller på att förändras lite grann faktiskt, för det finns så mycket nyheter och nyheter är coolt. Alltså, kan man hamna på första sidan, då kan man ändå tänka sig att skriva om det. Och det är ju, numera så gör man ju det om man skriver om fonder som är dåliga. Så kan man faktiskt hamna på första sidan, så att statusen för den här typen av journalistik har förändrats.
Och så var det inte när du började och fick
detta,
då var det som alltså, lite husmors.
Det här är ju något slags konsumentjournalistik. Och för 15 år sedan så var ju det dammsugartester var ju liksom konsumentjournalistik.
Sa han till 2 personer som var som programledare på Plus.
Ja, och det var ju ganska osexigt för en nyhetsjournalist. Men det där har förändrats. Så att, nu är det mycket konsumentjournalistik som berör finansiella frågor. Alltså, och bolån, fonder och annat. Och det genererar nyheter och det ger liksom genomslag.
Häftigt. Men du har ju också skrivit, du har ju verkligen skrivit om bankbluffen. Berätta lite, när kom du på att skriva en bok om hela den här?
Den här boken har ju alla sett. Om man inte har läst den så har man åtminstone sett den när man har suttit på Arlanda eller på Landvetter och gått vid Pocket. Den vart ju
den
så
bra. Säga,
en sån bok som... Om du ska säga att det är ett osexigt ämne så är det verkligen en bok som har kommit igenom bruset med det. Liksom.
Det är väldigt roligt. Jag kan börja med att säga, jag får ju mejl från folk som säger att jag hade med mig din bok när jag mötte min bankrådgivare. Och det blev ett helt annat samtal än det brukar bli. Därför att då fattar de, okej, du förstår hur det funkar. Så att den har faktiskt gjort nytta på många sätt.
Om man nu ännu inte har läst den, vad är den stora bankbluffen? Liksom? Är det en bluff? Liksom,
bluffen är att banken påstår sig stå på din sida. Och det är precis tvärtom, kan man säga. Mm. Alltså banken står inte på din sida. Banken tänker inte hjälpa dig att få en lägre ränta på ditt bolån. Eller tänker inte hjälpa dig att få en billigare och bättre fond. Mm. Utan banken vill att du ska betala bra, mycket pengar för dina tjänster som du köper av banken.
Men är det en anledning att bli arg på banken? För jag tänker så här, en skoaffär säljer ju skor. De är ju inte fotrådgivare, utan det är klart att de kommer vilja att jag köper skor när jag kommer in där. En bank säljer pengar, det är klart att de
om
kommer...
Om du ger mig 10 minuter så kommer du vara arg, kan jag säga. Ja.
Men ska vi vara arga på att vi tror att de är någon halv myndighet, eller ska vi bli arga på dem för att de utger sig för att vara lite finare kostymer?
Men en bank som ljuger och lurar ska man väl vara arg på.
Ja. Ja.
Tycker
så,
jag.
Så du menar inte, det är inte bara bluffen att de inte står på våran sida precis som, utan vill tjäna pengar som alla andra, utan att de dessutom gör det med fula knep.
Ska vi kan ju börja med ett roligt exempel då på hur bankerna beter sig. Ja. Det här är förvisso ganska länge sedan, men det gäller bolån som många känner till. Det här är typ 12 år sedan, kanske 12-13 år sedan. När SBAB kom in på marknaden, ni kommer kanske ihåg det. SBAB kom plötsligt in och var en spelare på bolånemarknaden. Och det här var knutet till internets fram, liksom, att internet kom fram som en distributionsapparat för banker. SBAB hade ju inga kontor och kunde liksom inte konkurrera med storbankerna när det gäller kunder, så länge man bara marknadsförde sig via kontoren. Men plötsligt då, för 15 år sedan, så fanns ju möjligheten att marknadsföra sig via internet. Och det gjorde SBAB. Jag tror de hade 2 kontor i hela Sverige och sånt där. Och till en början, och de prissatte sig, alltså jämfört med banken, säger att bolåneräntan låg på, kan jag höfta till, 5,05 då. Om man går in och tittar i tidningen som man gjorde då, så stod det kanske Handelsbanken 5,05, SCB 5,05 på den rörliga räntan. SBAB la sig kanske då på 4,55. Mm. Mm. Och det här var liksom, det här var då när bomarknaden började röra på sig igen. Och unga kunder framförallt jämförde ju på nätet. De var ju vana med det. Och SBAB, till och med bara så sket bankerna i SBAB. De är ju skitsmå liksom. Vi bryr oss inte om dem. Vi ligger kvar här på vår höga nivå. Men så började de ta kunder. Jag tror att när det var som mest så hade de över 10% av nykunderna, alltså de nya kunderna som kom in, som köpte lägenheter som inte var kunder förut, bolånekunder, så tog SBAB över 10%.
Och det, då, är mycket det.
Det är mycket. Och då tänker bankerna, vi måste göra någonting. Och då, ja men som om man tror på marknadsekonomi, så säger man, ja men sänk räntan då. Mm. Hur svårt kan det vara liksom? Mm. Problemet är att när du har en som Swedbank, 1 miljon kunder som ligger på en ränta som är knuten till den här höga räntan, 5,05. Sänker de den till 4,55, då sänker de ju alla kundernas ränta. Mm. Och det vill de ju inte, för det är en bank och de ska tjäna pengar. De vill bara sänka räntan till de potentiella nya kunder som de kan sno från SBAB. Mm. Men det låter ju som en omöjlig ekvation. Men det är ju någon bankdirektör på alla 4 storbankerna som kommer på: vi startar en ny rörlig ränta. Så under några år så hade alla storbankerna 2 rörliga räntor. En för alla de gamla lojala kunderna och en som man erbjöd de kunderna som man ville sno från SBAB. Ah. Och den låg då i nivå med SBABs ränta. Ah. Så beter sig en bank som påstår sig måna om sina kunder. Alltså för mig är det helt bisarrt. Hur kan man? Och jag ställde ju frågor till, i det här fallet var det Swedbank. För det här kunde man se i tidningarna, att alla bankerna hade 2 räntor. Den ena låg mycket högre. Och jag frågade en bankdirektör på Swedbank, varför ser det ut så här? Jag visste ju varför det såg ut så där, för att de ville ha en ränta som var konkurrenskraftig, men inte sänka räntan för alla sina gamla kunder. Till och med jag pratade med någon på Swedbank på något kontor som sa att vi kallar den här räntan för Stockholmsräntan, för den är tänkt till våra, till liksom kunderna i Stockholm då. Det var ju, SBAB var ju väldigt aktiva i Stockholm. Och då frågade den här bankdirektören, varför är den ena räntan mycket högre än den andra? Och han sa, men det är marknadsräntorna. En ren lögn. Mm. Mm. För att skillnaden i löp, man pratar ju löptider då va? Och det kanske gjorde, säg att det gjorde liksom 0,01%. Mm. Mm. Och det handlar om 0,5% i skillnad. Så att det var en ren lögn. För att liksom inte vill, han vill inte säga att vi lurar våra kunder. Det vill han inte säga. Så han ljög. Och det här påpekade vi. Men det drabbade inte honom på något sätt, vad jag vet, utan han hade kvar sitt jobb.
Men var det här någonstans som du började? Var det här någonstans som du väcktes i dig? Någonting alltså,
när blev du arg? När var det som att nej, man blir chockad.
När sände du nu måste bli en bok?
Ja, men det här var en sak. Det andra var fondsparande som jag tänkte, vad fan är det som händer? För då hade jag ju följt några av de här riktigt stora fonderna som man sparar i, som då tidigare kallades som allemansfonder. Några heter fortfarande det. Och jag hade då följt hur de här fonderna hade utvecklats under ett antal år. Och det är ju så, om du sparar, nu vet ju alla vad en indexfond är för något. Det är en billig fond som följer index. Liksom. Mm. Då var det ett ganska okänt begrepp. Det här är över 10 år sedan. Och då förvånades jag över att framförallt Swedbanks stora, det är lustigt, 2 gånger Swedbank här, och nu vet vi vad som har hänt med Swedbank. Ja. Swedbanks stora allemansfond som tog in alltså flera 100 miljoner i avgifter varje år lyckades aldrig slå sitt index. Det är ju liksom målet för en aktiv förvaltad fond, som i det här fallet Swedbanks allemansfond, med alltså, jag tror upp mot 1 miljon kunder. De var ju först, va? Så att, hur mycket kunder som helst. Deras mål är att slå index. I det här fallet var det ett blandindex mellan det var en global fond till typ 25% tror jag, och så var det Sverigefond till 75%. Idén är, en liten blandning liksom.
Idén är alltså, om man anlitar en trädgårdsmästare så ska rimligtvis trädgården må bättre än om man bara låter den växa vilt.
Ja, eller om du har en batterigräsklippare som går runt och klipper liksom. Ja, tanken är att om du betalar en förvaltare. Alltså skillnaden här är ju, nu har de sänkt avgiften efter, ja det kan jag berätta om sen vad det berodde på. Men de hade en avgift på 1,4%. En indexfond kostar ju liksom 0,3 kanske. Så att det var ju det. Och för Swedbank så är det en skillnad på många 100 miljoner i intäkter varje år.
Och för mig är det skillnad på någon miljon när
jag för det, och om du spar över lång tid så är det många tusenlappar. Inte en miljon kanske, om du har väldigt mycket pengar, men alltså är det tusenlappar som försvinner. Men då förvånades jag ju över varför den här fonden som tar in så mycket pengar i avgift och som alltså har råd att betala de bästa förvaltarna, varför lyckas de aldrig slå sitt index? Varför lyckas de aldrig ge något värde till spararen? Och det där, jag frågade ju Swedbank många gånger. Och de hade väl, ja vi ska bli bättre, var väl standardsvaret. Det blev aldrig bättre. Och det här blev sen upprydelsen till, för sen samlade jag på mig, jag ska berätta varför de var så dåliga. Det är en intressant story bakom det också.
Men det här är bara en liten parentes här, är väl också att just Swedbank har jag ändå ansett vara folkets bank. Eller hur, det ska man också ha med i bakom det här också. Kanske ett tydligare exempel, eller väldigt bra exempel.
Ja, man förväntar sig väl, som banken så kan man väl förstå kanske, ja, men jag förstår att ni ska också tjäna pengar. Men att man luras, liksom, att som i fallet med boräntorna, att man skapar en ny ränta för att slippa sänka räntan för sina lojala kunder till en marknadsmässig nivå. Alltså beter man sig så mot en kund? Jag tycker inte det. Då ska man ju lämna den banken. Men så samlar jag på mig alla de här exemplen på hur banken beter sig mot sina kunder. Och till slut kände jag, men fan, det här är ju en bok liksom. Och det här var väl 2007 kanske. Sen kom ju bankkrisen 2008. Och då kände jag, men nu är det dags liksom. Och då skickade jag in ett förslag till Ordfront som är mitt förlag. Och de sa, kör liksom. Jag fick svar samma dag faktiskt. Det var väldigt roligt. Så då skrev jag den på ganska snabbt. Så den kom ut hösten 2009. Med massor med exempel då på hur man blir lurad som bankkund och hur man ska bete sig för att slippa bli lurad.
Hur blir vi lurade och hur ska vi framförallt kanske, eller om vi börjar här, är det en bank som är liksom skurken här, eller är det, för du säger så att man ska inte vara kvar som kund i den banken, är det inte någon bild av att, jag får ju oftast den frågan, vilken bank är den bästa banken, vilken bank ska man välja, och så säger jag har inte under mina år lyckats hitta något system som säger att den här banken är bättre än den andra banken. Nu är det ju mycket på tapeten om Swedbank förstås, då, det som har pågått. Men kan du med någon integritet säga att det finns liksom bättre och sämre, mer etiska, mindre etiska bland storbankerna? Eller är det...
Alltså alla 4 storbankerna har ju figurerat. Ingen har liksom, alla har haft fingrarna i syltburken så att säga. De som dyker upp, eller har dykt upp oftast när jag har tittat, liksom, de mest flagranta exemplen i Nordea och Swedbank, kan man säga.
Och du tycker att det gör lite extra ont att det är Swedbank eftersom man utger sig för att vara en folkets bank på ett sånt sätt, eller?
Jag blir förvånad, för de har ju någon slags folkrörelseanknytning. Och jag tror också att många kunder i Swedbank förväntar sig bättre. De tycker att så här, det här är ändå Swedbank. Det är inte liksom affärsbank som Wallenbergbanken, SCB, utan det här är liksom folkrörelsebank. Och det är liksom det är folk, folkdjupet, och det är, liksom, det är folkrörelse och det är idrottsföreningar och så vidare. Så att man förväntar sig nog en högre moral.
Men när, man är, när folk säger så här, nej, nu får jag tröttna på den här banken, nu går jag till en annan bank, då är det ju inte så självklart vilket är den där andra banken man ska gå till, för att då är det de nästa gång som har blivit påhittade med syltbunkarna, och så flyttar vi runt.
Det är svårt. Man, ett råd man kan ge är väl att vända sig till en mindre bank, för att den behöver ju slå sig in på marknaden och måste väl då rimligtvis ha lite bättre villkor än en stor bank som redan är etablerad. Så att, det, men man måste ändå ha koll. Alltså. Man måste ha koll.
Men jag tänker så här, bara en, jag menar, det här, du kom ut med boken 2009. Nu har det gått liksom tio år snart i alla fall. Har det blivit någon skillnad? Alltså, har det blivit bättre? Men nu sitter vi precis inför en jätte som har varit en skandal med Swedbank. Men skulle boken funka om man släppte den nu, om du tror jag menar?
På bolånesidan är det lika illa. Ja. De hittar på nya sätt. Bankerna är ju fantastiskt uppfinningsrika när det gäller att hitta sätt att lura sina kunder.
Du gillar inte banker. Alltså,
jag måste ju ha en bank, och jag har ibland fått fantastisk hjälp av min bank när jag har ringt. Så att det är inte så att jag tycker illa om banker. Jag tycker illa om de som bestämmer att man ska bete sig så här mot sina kunder. Men jag har varit jättetacksam mot enskilda banktjänstemän som har hjälpt mig med ett problem som jag har. Så att bilden är ju dubbel där.
Men du menar ändå att det är fortfarande samma, du sa på bolånesidan är det fortfarande likadant. Har det blivit bättre på någon annan?
Lite.
Fonderna vill något
bättre. Ja, men de har haft så väldigt mycket fokus på sig.
Ja. Och sen har väl också fonden utsatts för konkurrens på ett annat sätt än bolånen har gjort.
Sen är just det här med indexfonden har blivit väldigt stort. När jag började skriva om indexfonden så tror jag att typ 2% av allt kapital som svenska fondsparare hade i aktiefonder låg i indexfonder. 2%. Idag är det 15, tror jag. Så att det är mycket tuffare nu för de här stora bankfonderna som tar bra betalt att fortsätta göra det, för att folk är mycket mer medvetna om indexfonderna.
Men tror vi att vi får samma utveckling på bolånesidan? För att vi har ju, precis nu har vi haft väldigt många nya alternativ till bolån som kommer liksom. Så det är ju en SBAB-våg igen, kan man säga, med tidningarna är fulla med reklam för alternativa banker, och du kan låna i mobilen och det är
ta det här liksom. Nu har jag fått plötsligt ser det så att bankerna måste tjäna mer pengar. Det var när Riksbanken sänkte räntan till minus. Det är så att bankerna kan inte ha minusränta på sina inlåningskonton, som det heter, det vill säga våra lönekonton. För då tar man ut pengarna. Ska jag betala för att ha pengar på banken? Nej, det tänker jag inte göra. Så då tar jag
det
ut
går
dem.
Inte.
Nej. Så att de kan inte ha minusränta. Och det betyder att när Riksbankens ränta går under minus så kostar det pengar för bankerna. Och de kan inte kompensera sig då genom att ha minusränta. Och då känner de men då måste vi tjäna pengar någon annanstans. Och då blir det bolånen, vilket ju är jävligt märkligt, därför att bolånen är en helt annan affär, så den borde ju funka separat, men så är det inte i bankvärlden, utan nu kan vi inte tjäna, nu förlorar vi pengar här, då måste vi tjäna mera pengar någon annanstans, och då blir det bolånen. Nu är det så, har jag fått höra, att när folk går i pension så sjunker inkomsten. Så säg att du har ett par i Stockholm som har ett lån på 4 miljoner på sin lägenhet. Helt alltid rörligt. Och sen så går de pension, inkomsten sjunker. Och så hör banken av och säger, nu höjer vi er rörliga ränta. Och då säger de, varför då? Liksom. Och då är det så att när inkomsten sjunker så blir det svårare att byta bank. För att banken har ju då massa regelverk att ta hänsyn till när de ska ta in en ny kund. Och har ett lån på 4 miljoner. Däremot kan man inte säga upp ett lån. Banken kan inte säga upp ett lån för att det är en inkomst sjunker. Då måste det vara liksom, då måste det vara riktigt illa, så att säga. Så länge man betalar sina räntor och sina amorteringar så behåller man ju lånet. Men det är mycket svårare att byta bank. Och vad gör då den här banken som kanske har haft den här kunden i 30 år? Jo, men då passar man på att höja räntan därför att man vet att den kunden har svårt att byta bank.
Men
så beter man sig.
Nu gissar
jag. Men är det så? Alltså, det har du bevis för.
Ja. Ja. Jag har hört från flera håll.
Alltså, tänker jag säga, Ola, att hade vi haft någon från en bank här bara för att vi...
Ja, du säger att det är fruktansvärt, men jag är inte förvånad. Det är så här man ska förväntas. Det är så man blir en bra bankkund. När du vet att det är det här jag kan förvänta mig. Då blir det,
det är lite samma sak som det här om du går och förhandlar räntan hos banken, så är det ju snarare så också att de normalt sett verkligen inte ringer. För många tror ju att om man har förhandlat ner räntan, då gäller det. Ja. Men egentligen så är det ju bara det är ju ett år. Mm. Sen går ju räntan upp igen.
Nej, det är mycket möjligt i det här fallet att det är så att de inte har hört av sig, men att kunden har märkt att jag hade ju ränta på 1,55, det är ju på 2,10.
Men hade vi intervjuat bankerna, då hade väl de säkert sagt att så här, ja, men om en persons inkomst går ner, då ökar risken för oss med den här utlåningen, och då måste vi ha en högre ränta för att kompensera för risken att de inte liksom... Så att det finns väl någon koppling mellan inkomst och risken banken tar när de lånar ut pengarna. Jag säger inte att det är rätt, jag bara säger så här. Det är klart att det går att berätta historien åt olika håll.
Det beror på hur hög belåningen är. Alltså om kunden har en fastighet som är värd 12 miljoner och du har lån på 4, så är ju risken 0 för banken. Så att, men jag har ju frågat bankerna ofta. Ja, men kan ni visa att till exempel så tänkte jag... Nu är det ju väldigt många som har låga bundna räntor. Om du går in på vilken bank som helst så har de jättelåga räntor på 3 och 4 års sikt ofta. Mm. För att de vill erbjuda kunder och binda. För att de tycker att nu är det lite läge, folk är lite oroliga för ränteutvecklingen. Ja, men då erbjuder vi liksom låga bundna räntor.
Ja, men det är väl fint?
Ja, det kan man tycka. Men grejen är ju då att om du binder delar av ditt lån, säg att du har 50% rörligt och 50% bundet på 4 år, då blir du inte lika rörlig längre. För om du ska byta bank, om du plötsligt säger jag vill byta bank, då måste du kan inte bara flytta det rörliga lånet. Du måste flytta hela, för att du har med panten att göra. Då måste du lösa det bundna, och det kostar pengar. Så då vet banken att du är mindre rörlig. Och samma sak här. Och då har jag skrivit en text om det där. Att visst, du kan binda om du vill, men du får vara beredd på att räntan på den rörliga delen av ditt bolån kommer att gå upp. Mm. Och då pratade jag med en bankperson om det här, en informationsperson, och sa, har ni någon kommentar? Liksom? Vet ni att det inte är så här? Det vill säga, min fråga var, är det så att kunder som har både bundet och rörligt har i snitt en högre rörlig ränta än en kund som bara har rörligt? Mm. Och det sa de, nej, så är det inte. Och då frågade jag, hur vet du det? Nej, men någon sån policy har inte vi. Ja, men kan du inte fram statistik som visar att det du säger är sant? Nej, det kan jag inte göra. Därför att, för mig är det ganska självklart att om du är mindre rörlig som kund, så kommer banken utnyttja det på bolånesidan. Då åker ni ränta upp. Mm. Det ska du räkna med. Liksom. Så att det du kan vinna då på att binda ditt bolån, då får du ta in i kalkylen att din rörliga ränta kommer att vara högre än den annars är.
Just det. Eller kräva av banken att jag ska ha min rörliga ränta ska också ner eller ligga på en nivå.
Ja, fast de kommer ju aldrig säga att vi lovar att alltid ha en ränta.
Nej, just det. Utan man kan lova för ett år då, kanske. Mm. Sen sitter du där och inte är så rörlig. Mm.
En annan intressant bolånhistoria är, det här var 2015 tror jag. Ska vi fortsätta prata bolån?
Kör.
Ja, kör. Jag märker att du går igång här. Så det är vi ska också tillägga här att Swedbank och Nordea och de andra storbankerna är inte här och kan försvara sig.
Nej.
Och vi har inte...
Fast det har de fått göra i när jag har skrivit artiklar.
Ja, jag menar. Ja, det är bra.
Jo, det här var 2015 tror jag. Det var precis när räntan började gå ner då. Så att de började bli pressade. De behövde kompensera sig på något sätt. För att de kunde inte ha minusränta på sina lönekonton. Och nu blir det lite komplicerat. Jag ska förklara så att jag tror ni hänger med. Och det är så att Nordea, Handelsbanken och Swedbank hade en annan prismodell än SEB. Och det innebar att SEB hade, de utgick från upplåningskostnad. Och sen hade de ett påslag på det. De andra bankerna hade en listränta.
Vänta, ta det där en gång till. Vad sa du en gång till?
Ja, säg så här att listräntan, eller bankerna ligger på en ränta på i snitt då 2,5%. Mm. Och då är det så att i Swedbank så är det så här, men vi har en listränta på 3% och sen får du en rabatt på 1,5%. Mm. Så landar du på 2,5, okej?
Okay? Yeah.
3% listränta och så har du en rabatt på 1,5% och då hamnar du på 2,5. Och så hade den modellen då, med listpris och rabatter, hade Handelsbanken, Swedbank och Nordea. SEB hade inte det, de hade en annan modell. Som innebar att de hade en upplåningskostnad som då kanske var 1,70.
Det vill säga vad de behöver betala i ränta.
Precis, när de lånade pengar, vad de behövde betala. Och sen la man på det här med administrativa, alltså lönekostnader och allt sånt där. Och de här regelverken som gäller för vilka buffertar de ska ha. Så landade de på 2,50 också ungefär. Mm. Men det var bara olika sätt att räkna på. Mm. Men fram till 2014-2015 så hade de ungefär samma ränta. Mm. Sen var det så, sen hände det här med Riksbanken och bankerna, fan, vi måste ju tjäna mer pengar någonstans. Mm. Ja, men vi tar bolånen liksom. Det får kunderna stå ut med. Och då var det så att då kunde liksom de kunde Handelsbanken, Nordea och Swedbank höja listpriset bara. Fastän inte räntan hade stigit. Mm. Och på så sätt så fick de ju upp kundernas. För, om du har, säg att du har Handelsbanken, så deras listpris är på 3% och du har en 0,5% rabatt. Så har du 2,50. Sen höjer Handelsbanken plötsligt räntan, listpriset, med 0,2% till 3,20. Mm. Och då har du plötsligt en ränta på 2,7. Mm. SEB kunde inte göra det, för de hade ju upplåningskostnaden. Mm. Så att någon gång in på 2015 så låg SEB så alltså väldigt mycket lägre än alla de andra bankerna. Mm. För att de hade en annan modell. Och det här visade ju så tydligt att hur de andra bankerna hade bara jackat upp sina marginaler. Mm. Men SEB kunde inte det. För att de utgick från upplåningskostnaden.
Låt mig gissa att de bytte modell.
SEB bytte modell. Precis. Det var det som hände. För de sa, vad fan, vi är ju losers liksom. Mm. De andra bankerna skär ju guld med täljkniv här på bolånen. Och vi kan inte hålla på så här.
Men du, då tänker jag så här. Nu,
alltså, så går det till.
Om vi flyttar upp detta i
bankvärlden.
Om vi pratar om bankvärlden. Min son går ju inte lägga sig klockan 8 på kvällen därför att han tänker att det är bra att gå lägga sig 8 om man är 10 år gammal. Utan det är ju därför att jag ser ju till att han får skit om han inte gör det. Och jag tänker att vi kanske, och då menar jag inte att bara för att han är barn, utan vi människor har ju inte ens att göra det vi kommer undan med att göra. Har vi inte kontrollsystem i det här landet, om det nu är alla banker som håller på med fingrarna i syltburken, finns det ingen syltburksmyndighet som ser till att hålla detta på en lagom och vettig nivå? Det är så ett demokratiskt samhälle ska funka.
Det finns ju två myndigheter framförallt, det är Finansinspektionen och Konkurrensverket. När det gäller bolån ska jag säga att det är framförallt Konkurrensverket som ska se till att konkurrensen fungerar på bolånemarknaden.
Funkar de här kontrollmyndigheterna, säger du?
Alltså jag har pratat många gånger med Konkurrensverket och frågat liksom, vad gör ni på bolånesidan? Ska de få bete sig så här? Problemet är att alla bankerna kan höja sina bolåneräntor samtidigt utan att, så att säga, det har blivit dyrare för dem att låna. Det vill säga att de höjer sina marginaler alla samtidigt. Men då måste, för att Konkurrensverket ska kunna agera då, så måste de ju visa att det finns ett samarbete här. Mm. Och det är svårt alltså. Jag tror att,
men tror du att det finns ett samarbete? Alltså,
det finns ju ett gemensamt agerande. Sen om man har kommit överens, det tror jag inte. Det finns nog.
Du tror inte att de har någon så här WhatsApp-grupp, Sveriges bankvd, där de säger, hörru,
jag tror inte det, men alla märker väl, shit, alltså, nu måste vi tjäna pengar någonstans. Och så håller de koll på varann, och sen så märker de att det är någon som höjer sina marginaler, och så går man efter liksom. Mm. Och så följer man med, så ser till att alla. Och i SEBs fall,
men
var
det väl
så,
då är det ju konkurrens, kan man säga så här. De andra sänker, de behöver vi också sänka för att vi ska kunna konkurrera. De andra höjer, ja, men då kan vi också ta lite mer. Då är vi väl fortfarande lite på att det är lite så konkurrens fungerar.
Ja, men jag fattar inte hur storbankerna plötsligt kan bestämma sig för att nu ska vi tjäna mer pengar på bolån. Mm. Och så gör de det. Mm. Men det är ju som att säga, här framförde jag till den tidigare Swedbank-vdn. Hon höll inte alls med. Men jag tyckte, men det är ju som att SAS säger att fan, vi förlorar pengar på att flyga mellan Stockholm och Hongkong. Mm. Men det är så hård konkurrens där, så att vi kan inte höja priset. Ja, men då höjer vi priset på Stockholm-New York istället. Mm. Men det kan de ju inte om det är konkurrens. Mm. För att då tappar de ju kunder där. Mm. Så att när bankerna säger vi höjer marginalerna, vinsterna på bolån nu, för nu förlorar vi pengar där, då funkar ju inte konkurrensen. Då är det ju nog fel. Men det borde Konkurrensverket agera.
Precis det du beskriver är ju SI-problematiken. Att liksom SI kunde hålla service i hela landet därför att man tog igen på X1000 när man förlorade på liksom beräkna ihop i linjen. Och sen så kom det konkurrens på Stockholm och Göteborg som sänkte de priserna. Så det här borde ju funka. Varför funkar det inte som med bankerna? Varför, eller kommer det funka nu när det dyker upp nischbanker som säger, vi jobbar bara med bolån så vi behöver inte hålla på att kompensera för lönekonton för det är inte det vi gör. Borde inte det komma någon som säger, du får ändå 50 hos oss för vi lånar ändå upp pengarna gratis och 1,50 alltså,
är fantastiskt. Ofta är det ju så att när bankerna gör en sån där grej så är det kanske, om jag ska gissa, om jag gissar bara, medan liksom 5-15% som reagerar. Resten märker inte. Mm. Så att visst, om du går till banken och du märker att räntan har gått upp och så säger du till banken att jag kan ju få mycket lägre ränta här. Och då säger de okej, då sänker vi den. Men de vinner ju så mycket eftersom det är väldigt många kunder som inte reagerar. Mm. Som inte fattar att som inte ens förstår att räntan har gått. När jag skrev, när SCB-exemplet då, så skrev jag ju om det. därför att det var ingen, de informerar inte sina kunder om en sån grej. Mm. De skriver bara att nu ändrar vi modell, men de skriver ju inte att det här gör vi för att vi måste tjäna mera pengar på ditt bolån. Det är därför vi gör det här. Nej, det sa de ju inte.
Nej,
det sa de när jag frågade dem, så tvingades de till slut säga det. Men det är ingenting man berättar. Men ja, så att även om det till viss del finns konkurrens så är det väldigt många av storbankernas kunder som inte är alerta.
Och så det, du säger att en del av det här pekandet går tillbaks på oss, att vi är förtrogna. Jag hörde ju, vi hade en podd bara för några veckor sedan när vi konstaterade att 60% av alla svenskar har aldrig bytt bank, utan man är den man är född i. Är vi en del av problemet här, att det kan syltburka runt sig därför att vi på riktigt inte röstar med fötterna? Eller?
Alltså det är klart, om bankkunderna var mer på tårna så skulle kanske det tvinga fram en annan attityd. Men alltså, herregud, man kan väl inte, det är jobbigt också att hela tiden liksom ha nageln i ögat på sin bank. Alltså, varför kan man inte bara utgå från att banken beter sig ganska schysst? Liksom? Vad är problemet med det? Alltså, om du som företag i vilken annan bransch som helst beter dig på det här sättet så är du ute, skulle jag säga. Mm. Om du som säger leverantör av kylskåp lurar kunderna på det här sättet, så är du ute ur marknaden på ett år, så är du borta. Liksom. Mm. Man kan inte bete sig på det här sättet.
Men så här var det ju för mig. När jag gick ut skolan så läste jag på Fastighetsmäklarhögskolan och blev fastighetsmäklare. Mm. Det var en helt ny utbildning då. Spännande. Det var bara 60-åriga avdankade bilhandlare och sen så var det typ jag. Mm. Och jag kom ut och jag var typ 19 bast, precis fyllde 20. Liksom. Det var verkligen. Och jag borde ju vara chanslös. Man har 25 års erfarenhet omkring där och pekat. Men jag fick massor med jobb därför att man var trött på att de kändes feta och trötta och liksom raljanta och skälanta. Och det har ju gjort att den branschen har ju, det fanns för oss alla sorter, men den branschen har ju förändrats. Idag är det många unga och det är kreativa. Så kan man ha åsikter om branschen och så, men det är ju så konkurrens ska funka. Vad är jag i bankbranschen? Varför dyker det inte upp 10 nya banker som är, vi är det nya fräscha alternativet som är, förlåt om jag är marknadsstrålande här, men är det...
Jag har ju också,
det är
ju
massa... Varför har inte du öppnat en bank, Joel? Ja. Du vet ju hur man ska göra rätt.
Ja, men alltså, det är ju så höga trösklar. Alltså, det är ju jättetufft att starta en bank från grunden. Alltså, vem gör det? Det har man inte startat en bank i Sverige på många, många år.
Och det där är en del av problemställningen.
Ja, absolut. Ja. Men det borde ändå kunna gå, tycker jag, för Konkurrensverket att vara tuffare i granskningen av till exempel bolån. Den här typen av beteende som man har sett är, tycker jag är förfärligt. Alltså.
Men vad ska vi konsumenter göra då, tänker du? Till våra lyssnare nu som sitter och kanske känner, jag menar, vi har uppmanat tidigare, som vi sa i en podd här, att titta över vilka banker som finns och sådär. Vad är ditt råd? Vad skulle du säga till gemene man kring det här? Eftersom du...
Ja, men det är viktigt.
Hur ska man undvika att känna sig lurad då?
Hur blir man mindre lurad än andra?
Ja, men det är attityden det hänger på. Du ska utgå ifrån att din bank försöker lura dig. Då ligger du ganska rätt i liksom förmågan och möjligheten att hitta var du blir lurad.
Hur då till exempel?
Ja, men, ja, men, ta, göra då, som... ja, men ta till exempel då. Ja, men säg att du funderar på att binda delar av ditt bolån. Då ska du ha jävligt bra koll på vad som händer med den rörliga delen som du har kvar. Att inte den. Där måste du ha koll. Liksom. Du måste fatta att ja, men, om jag binder en del av mitt bolån så kommer de försöka höja min rörliga del av bolånet. Och vet du det, då kan du liksom säga men fan, det här är ju inte okej. Okay, liksom. Ni har höjt min rörliga ränta med nästan en halv procent. Och samtidigt så har listpriset gått upp med 0,1%. Varför då? Liksom? Och då kan det vara så att de känner att ah, fan, vi har en missnöjd kund där. Så då kan det hända att de skärper sig. Liksom. Mm. Men de kommer försöka.
Och ändå kanske försöka ha, för det kan ju ändå finnas en människa där, jag menar när man nu ska binda, man kanske också ska försöka få ett möte och säga det. Mm. Jag vill inte se nej. Nu att ni höjer min. Mm. Jag vill att vi, även om det inte går att få det på ett avtal, det fattar jag. Mm. Men har man en person där och man talar om att jag vill inte se att om ett år så sticker min rörliga nu. Alltså för att ha en dialog, kan det vara klokt?
Alltså det är jätteklokt, och det funkar väl så länge banken inte bestämmer sig för att de måste tjäna mer pengar. I SEBs fall när det gäller deras...
Och lägga ner ännu fler kontor och inte finnas. Ja.
Men i SEBs fall, där var ju de jättetydliga med, och de marknadsförde sig med, vi är den enda banken som har upplåningskostnad som grund för bolånepriset. Det är en garanti för dig som kund, och liksom, ja, de var ju marknadsförde sig som den rättvisa banken på bolån. Mm. Men när det började kosta för mycket pengar så sket de i det. Och så, nu skiter vi det.
Ja, men det är ju lätt att vara kritisk här, därför att man borde vara det. Mm. Men skulle man ändå bråka åt andra, kan man säga så här, fy på oss då, att inte 80% av alla hoppade till SEB när de hade den modellen och det var en stor skillnad, då hade de nog haft kvar den. Och vi säger så här, men om det är så, ska vi ge rabatt till våra kunder, så får vi ändå inte fler kunder i slutändan.
Ja, jag tror nog att de fick kunder på det där. Ja. Men om en bank vill vara trovärdig, vilket de säger att de vill, så får man väl bete sig schysst. Mm.
Men alltså, jag har ju en kompis, eller jag har flera kompisar, men en kompis som jobbar på en av storbankerna, som ju, det läggs ner lokalkontor, det skärs ner liksom ibland personalen, alltså de drar ner på folk för att vinsten bara var 2,5 miljarder dollar det året. Eller någonting. Mm. Så det är sådana enorma penningkrav på alltså vinstresultaten på bankerna. Är liksom inte felet ännu större upp någonstans? Att det är sådana jävla krav på vinster. Det räcker inte med att man gör ett antal miljarder.
Jag kan hålla med om att det är orimliga vinstkrav. Däremot tycker jag att det är inte konstigt att man... Alltså när var du på ett bankkontor senast? Det är inte konstigt att de lägger ner bankkontor. För det är ingen som går dit. Eller det är mycket färre folk som går dit. Så det kan jag förstå, att man tänker, vad fan, vi har inga kunder på kontoren. Vad ska vi göra? Ska vi behålla dem?
Nej, man vill ju inte, för det är inga kontanthantering.
Så det jag förstår sig för att man lägger ner kontor.
Ja, men absolut. Men just det här problemet kanske är också att varje bankperson vet ju också att vilka vinster som ska göras. Någonstans så är någon i ledningen som har sagt att vi ska ha de här målen. Annars så går det inte bra. Och sen så går det där neråt. Så här. Mm. Det är ju sjukt egentligen från hela vägen från toppen, tänker jag.
Det finns ju en intressant motsättning, skulle jag säga, ju, när det gäller statens inställning till banker. För att man vill å ena sidan att konkurrensen ska vara tuff. Det ska liksom inte kunna tas ut några övervinster och så vidare. Samtidigt som man vill ha en stark banksektor, eftersom den är som man liksom viktig för det, eller den är helt central, banksektorn, för det finansiella systemet i ett land. Så att en stor bank går i konkurs, så blir ju problemen enorma. Så att man är både intresserad då officiellt av att det är hård konkurrens på bankmarknaden, plus att bankerna ska tjäna mycket pengar och vara starka och stabila. Så staten har ju jätteuppenbart vad som är statens intresse.
Efter, men man samtidigt vill man att svenska folket har ett starkt förtroende för banksektorn, därför att det vore ännu värre än att de blir lurade hade det varit om de tappade förtroendet, för då rasar väldigt mycket. Om alla går och hämtar ut pengarna, då har vi väpnad, då får vi köra militären på gatorna.
Man vill inte att folk ska vara allt för arga på bankerna, eftersom bankerna, det är ändå av viss vikt att folk har förtroende för banker, att man inte, precis, att man inte tar ut sina pengar.
Jag vill bara ta klart det här med lånen här, för det var ju det ena som du sa, vak tuff, kolla räntan, var skarp och titta, liksom, följ med och sådär. Men om man tänker då på fondsidan, på inlåningen eller alltså på sparandesidan, vad har du för tips där då till
det är samma sak där, att banken vill ju att du betalar mer än du behöver för ditt sparande. Det är inte så att de är inte ute efter att du ska betala ett rimligt pris för ditt sparande, eller att du ska betala att du ska få valuta för dina pengar, inte heller bankens huvuduppgift eller huvudinställning, utan du ska betala så dyrt som möjligt. Och sen förstås någonstans så säger de, ja, men vi vill också att fonden ska gå bra. Ja, okej. Men det viktigaste för banken är att du betalar en hög avgift för ditt sparande. Och det här var ju för det första jag det var den stora grejen i bankbluffen, boken. Jag bestämde mig för att jag skulle då gå igenom de 10 största aktiefonderna i Sverige. Och här hade alla 4 storbankerna minst en fond representerad. Och det jag ville kolla då var över 10 år, hur många av de här 10 stora fonderna som drar in enormt mycket pengar har möjlighet att köpa de bästa förvaltarna. Hur många når målet att slå index? Man kan förenkla saken. Hur många av Sverigefonderna till exempel, jag tror det var 4 Sverigefonder här. Hur många av de riktigt stora Sverigefonderna hos bankerna slår Avanza Zero? Som är gratis. Det var liksom frågan. Mm. 10 fonder. Och jag tänkte, har jag tur så är det väl, så är det kanske 2 som slår index. Och 8 som liksom, det är dåligt liksom. Jag tycker att hälften borde väl kunna slå ett index. Men när jag gick igenom det så var det 0. Så ingen av de här 10 lyckades med det som de säger att de ska göra. Det vill säga slå index. Och då måste man ju fråga sig, vad gör de för fel? De gör ju något fel. Mm. Om de 10 största aktiefonderna i Sverige med så mycket pengar att betala till duktiga förvaltare inte lyckas slå den motsvarigheten till Avanza Zero som en gratis fond. Och jag räknade ut under ett år i de här 10 fonderna så betalade kunderna 3 miljarder i avgift.
Alltså. Så är slutsatsen, sluta och gå på sagan om att det finns någon superförvaltare och köpa Avanza Zero eller motsvarande, eller är det kräva att det är vidare, eller hur?
Och då med andra ord i slutändan ha koll på avgifterna, titta vad avgiften är för respektive fonder också då.
Om du är beredd att lägga lite, det finns ju enstaka fonder som har haft förmågan att slå och göra ett riktigt bra jobb. Aktiv förvaltare. Dino Gerge hade ett jättedåligt år förra året, men innan dess har de varit fantastiska. Och det finns några andra som har varit duktiga. Carnegie Sverigefond har varit duktiga genom åren. Men jag intervjuade ju här några år sedan nu Nobelpristagaren William Sharp. Han är liksom kungen av portföljförvaltare.
Skarp jävel.
Ja, sharp kid. Precis, sharp kid. Och han sa till mig, alltså är du en vanlig enkel sparare, du är inte beredd att lägga ner massor med tid, kör indexfonder. Mm. Det är alltså 9 gånger 10 så är det bättre, så att liksom, kör på det.
Ändå är tidningarna fulla med det här är årets vinnarfond, han är superförvaltare, ja, det här är aktierna du inte får missa i din portfölj.
Ja, absolut, men det finns ju ganska många då som tycker det är tråkigt med index, som vill hitta. Och det har jag förståelse för, men då ska man vara beredd att lägga ner tid på det. Men det roliga i det här fallet, vid sidan av att han var så tydlig, var att jag sen ringde upp Nordea, som har har fortfarande dåligt track record när det gäller fondsparande eller fondförvaltning. De slår inte index helt enkelt, eller väldigt sällan i alla fall. Och så frågade jag chefen för Nordea Fonder, sa, har han rätt? Han är ändå en auktoritet på fondförvaltning, så jag tyckte, om jag frågar vd:n för Nordea Fonder så kan väl hon ge ett svar på det. Och då sa hon att det är en åsikt som han förstår för, vi har ingen kommentar till det. Det visar väl liksom på, hon kunde inte säga att han hade fel, för att han är tung liksom. Och hon kan inte säga att han har rätt, för då har hon ju liksom, då har hon ju sågat hela sin affärsmodell och hela sitt erbjudande till kunderna. Så att då väljer en bank att säga, det är också typiskt en bank liksom. Här har ni chans att kommunicera med era kunder, men när de märker att vi kan ju inte säga, då bara säger man, då hittar man på liksom att vi kan inte kommentera.
Nu när vi har har man skrivit stora bankbluffen, och sen nu har vi skandalen som precis har varit. Vad är din, om du ska försöka summera, så här, vad är din känsla kring den här affären nu då med Swedbank och penningtvätteriet? Om man skulle summera ner det på någon minut bara. Ja. Vad tänker du liksom när du kring det här?
Jag tänker tillbaka på det som hände för några år sedan när jag intervjuade Swedbanks fondbolags VD. Och han försade sig helt enkelt. Han sa att vi har tagit betalt för en fond och inte levererat. Vi har tagit betalt för aktiv förvaltning, men kunderna har inte fått aktiv förvaltning. Och det blev ett jävla liv om det där, aktiespararna försökte stämma dem.
Det gick inte.
Vadå?
Det gick inte, va?
Nej, det hamnade hos Arn, och Arn sa vi tänker inte ta upp det här. Så att det rann ut i sanden. Det som hände var att Swedbank tvingade sänka avgifterna på de här stora fonderna. Mm. Och det förlorar de en hel del pengar på, så det var alltid något. Men det hände ingenting alltså. Det var helt självklart. Vi har blåst våra kunder i 15 år. Vi har tagit betalt för en aktiv förvaltning, men vi har varit en indexfond. Och det handlade alltså om miljarder som de hade blåst sina kunder på. De hade inte gjort jobbet. De hade tagit betalt men inte gjort jobbet. Men det hände ingenting. Och där tror jag du har lite grann nyckeln. Alltså man säger bara, det stämmer inte. han sa fel eller han förstod inte frågan eller nej, så är det absolut inte, så ska vi aldrig göra. Och det är kanske också det här att man som myndighet vill vara försiktig med hur hårt man går åt en bank liksom. Att det är ändå viktigt att vi har ett förtroende. Och det som hände var att man gjorde om regelverket så att det här inte skulle kunna återupprepas. Men att sätta åt en bank som man driver kunderna på miljarder kronor, det vill man inte.
Men
så
nu då?
Så att då tror jag att... jag tror att man har vant sig vid att göra lite grann som man vill, bestämma själv, och sen så när det kommer upp problem så säger man bara nej, det där stämmer inte. Jag tror att i det här fallet så gick inte det. Mm. Man försökte liksom negligera och påstå att nej, det stämmer inte och det är inget problem. Och vi gör precis, vi är en stor, vi är liksom en ansvarstagande bank och självklart kunde vi inte göra så här. Så sa man ju då också med fonderna. Mm. Och det var ju påhitt, man hade burit så som svin. Och jag tror att det kanske är samma sak här, att man har vant sig vid att kunna bete sig på ett visst sätt och sen bara blåneka.
Vad tror du konsekvenserna blir då? Bara, vad kommer hända av det här?
Alltså om man tittar på aktiekursen så har ju Swedbanks aktiekurs, marknadens bedömning då, aktiemarknadens bedömning har ju fallit mycket mer än vad en rimlig bot kan bli. Jag tror att aktiekursen är väl mer 60, 70, 80 miljarder. Mm. Och alltså en eventuell bot ifrån USA kan ju inte landa där liksom. Så att man är ju orolig för att det blir värre än bara en bot. Mm. Och då snackar vi ju liksom, då är ju banken borta liksom. Vad är risken för det? Vet inte. Men marknaden upplever uppenbarligen att det finns en viss risk för att banken försvinner. Men omöjligt att säga. De ligger ju risigt till.
Hur kan det drabba de som sitter med pengar på banken då?
Ja, alltså...
Hur kan det drabba konsumenterna?
Absolut. Alltså en bank som ligger risigt till får ju dyrare låna. Så det är ju liksom... Det är ju ganska självklart.
Men jag behöver inte vara rädd att det som att silverbesticken som ligger i bankfacket kommer att försvinna,
nej.
Eller att men någonting hemskt händer med mitt pensionssparande.
Nej, men man ska hålla koll på att Swedbank har konkurrenskraftiga boräntor till exempel. Att inte de plötsligt börjar liksom skilja sig mot vad de andra bankerna ger. Det här kan man kan ju gå in på bankernas hemsidor och kolla snittränta varje månad. Och om då Swedbanks snittränta börjar sticka iväg, Då tycker jag då ska man byta bank. Men om man då inte har bundit halva sitt lån, för då är det svårt att byta bank.
Just det, eller om du har nyblivit pensionär.
Så att, jag förstår de som tycker att man ska binda en del av lånet, men då får du faktiskt nog räkna med att du sitter kvar i den bank du har.
Ja, superintressant.
Ja, det här är spännande.
Ja, mycket.
Det här är spännande.
Och för er som vill så kan man också läsa då din bok Stora bankbluffen som du påstår är lika aktuell idag, 10 år senare.
Ja. Mm. Alltså hur man ska bete sig som kund är uppenbart att du ska räkna med att den typen av beteende som jag har beskrivit, att det fortsätter, så att man måste vara verkligen på tårna när det gäller.
Vi är tillbaka där jag lite försiktigt gjorde jämförelse med skoaffären. Går man in i en skoaffär måste man ju förstå att den som är där inne försöker sälja skor. Och vet man om det, kanske man kan lyssna på förslagen om hur många skor som är lämpligt att ha och hur mycket jag ska lägga på ett par skor, så att jag kan fatta ett eget beslut. Det är klart, men om jag tror att jag går till en fotläkare och så visar det sig att det är en skoaffär, då är risken att jag kommer därifrån med för mycket dojer helt enkelt.
Ja, eller att du går in och du har köpt på skor och mannen i skoaffären säger den är sulad, så att du behöver inte sula. Så kommer du tillbaka och den är inte sulad och säger man, den är visst sulad. Nej, den är inte alls. Ja, jag skulle säga att den där är sulad. Så var det med fonderna. Ja, men du har fått en aktiv förvaltning. Det har jag ju inte alls det. Jo, det har du visst det. Men hur ska jag veta det? Ja, men du har ju betalat för aktiv förvaltning. Då har du fått aktiv förvaltning. Så var det i det här fallet.
Ja, så påläst är tyvärr svaret igen då. Att vara aktiv, engagerad, påläst.
Ja, men grundinställningen att jag kan inte lita kritisk på att min bank beter sig schysst. Då har du kommit ganska långt.
Ja.
Snyggt. Det får ha varit en bra summering och får bli slutorden för idag. Joel, stort tack för att du kom till oss.
Kul att vara här.
Tack.
Och nu kör vi Kristina.
Ja. Veckan snabba.
Ja.
Med Compriser.
Ja.
Med Kristina.
Ja.
Vad är ämnet?
Vi ska prata om buffert. Behöver man den verkligen?
I love buffert.
Ja.
Gör du det?
Ja.
Ja.
Det finns.
Ja. Vad tänker du då? Buffert?
Ja, jag tänker att det är faktiskt otroligt viktigt att ha en buffert. Och jag har en del kompisar som sparar i aktier och sånt, men inte har en buffert. Och jag tycker det absolut viktigaste, har du inget sparande så ska du börja med en buffert. När du har byggt upp en liten buffert, då kan du gå över till annat sparande.
Nu vet du vilken fråga som kommer, va?
Nej.
hur stor buffert då? Ja. För nu säger alla experter, ja det kan man inte säga, nej, det beror på, men säg något.
Nej, och jag ska säga vad jag tycker, men det beror på vem du är och hur mycket pengar du tjänar och vad du är ute efter. Men jag tycker att en ganska bra liksom, riktlinje är att du ska ha 3 månaders utgifter. Så skit i månadslön och sånt där, utan bor du själv, har 20 000, om du vet att om du skulle bli av med jobbet eller något så klarar du det på 20 000 i månaden, för det är dina utgifter och mat och sådär. Då ska du ha 60 000.
Bra tanke.
Och
bra
är du en stor familj som gör av med liksom 40 000, då ska du troligtvis ha en bit över 100 000. För då kan det liksom bli större, ni kanske har 2 bilar och någon kanske tjänar väldigt mycket, blir den av med jobbet så blir det.
Får man räkna checkkredit som buffert? Kan man säga, jag har ett kort på 50 000 som jag har lagt undan i hyllan här. Det är ju på sätt och vis en...
Om man har en så pass bra ekonomi så att man vet att man kan betala tillbaka den, annars att man inte åker på.
Så egentligen är svaret nej.
För de flesta är det nog nej.
Jag ville bara att du skulle säga det. Ja, bra. Ja. Hur ska vi tänka då?
Ja, precis. Man ska ju sätta, jag tycker, har man en buffert idag som är ungefär 3 månaders utgifter, då är man fine.
Då ska man inte ha mer stående på något sparkonto.
Det är ganska viktigt också. Man får inte ha för mycket. Så att jag tycker man ska sätta upp ett autogiro så att man sparar varje månad till den här bufferten. Men om man då inte har behövt använda den och den börjar bli ganska stor, då ska man börja spara på lång sikt på börsen. För att annars sitter pengarna utan ränta.
Och det har vi gjort andra veckan snabba på hur man gör det. Exakt. Det får man googla där.
Exakt. Ja. Exakt. Ja, så att en buffert och på ett sparkonto då, med fria uttag. Storbankerna ger ju 0% ränta idag, men du kan ju få upp till 1% ränta även med fria uttag. Men se till att du har insättningsgaranti och fria uttag så att du kan använda det där precis när det händer något, när du behöver.
Bra.
Jättebra. Ja. Mer man kan göra för att få så här buffert.
Ja, man kan ju göra så här att om man till exempel är ett par där en tjänar väldigt mycket mer än den andra, så att man är väldigt beroende av dens lön, då kan ju den se över om man ska skaffa en inkomstförsäkring.
Aha.
För man får ju, blir man av med jobbet så får man väldigt låg A-kassa. Men med en inkomstförsäkring kan man liksom lyfta upp det där så att man klarar sig ett tag. Så att det tycker jag att man ska i alla fall titta över och se, behöver vi eller klarar vi oss? Så det kan vara liksom ett komplement till en stor buffert.
Så vi ska ha buffert, men inte för lite och inte för mycket.
Exakt. Lätt.
Lätt som är lätt.
Yes.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.